CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
God morgon och välkomna till Börsmorgon. Det är torsdag den 4 april och börsen ser ut att öppna kring nollan. Dagens program bjuder på en hel del bank och finans. Vi har fått månadsstatistik från nätbankerna Nordnet och Avanza. Och så verkar riskkapitalbolagen EQT och Nordic Capital göra allvar av hotet om att lämna Sverige. Och så kommer vi såklart snacka lite storbanker och avslutar även med dubbla försäkringscase. Och med mig i dagens program så har jag Kai Elfgren, du är analysansvarig på Max Mathisen. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Agneta Jönsson, analyschef på DI. Välkommen du med.
Tack så mycket.
Så har vi ju faktiskt fått lite tjänste-PMI också. 53,9 tickar den här siffran in på. Det är fjärde månaden i rad som indexet är i tillväxtzonen. Vi fick ju faktiskt industri-PMI häromdagen också som landade på 50,0, alltså i tillväxtzon. Kai, det verkar som den här lågkonjunkturen uteblir.
Ja, vi hade ju en liknande reaktion tidigare från USA i måndags där tillverknings-PMI gick upp till 50, eller över 50-gränsen, det vill säga den tillväxtgränsen då egentligen. Då hade vi en väldigt stor reaktion på då hur marknaden prissätter Feds kommande räntesänkningar. Vi har inte riktigt haft samma större konsekvenser här i Sverige, men ja, konjunkturen verkar ju stärkas även då på det svenska planet.
Agneta, några tankar kring de här siffrorna?
Nej, men jag tycker det visar ju ändå på en styrka, och man ser ju, det är ju ett av många tecken att det faktiskt är lite positiv utveckling på många håll nu.
Ja, precis. Vi kommer att prata lite mer konjunktur och centralbankens agerande senare i programmet. Men jag tänkte att vi skulle toucha på de här nyheterna då. Det är SvD som rapporterar att striden mellan Skatteverket och de svenska riskkapitalisterna verkar fördjupas. Det handlar alltså om att Skatteverket har upptaxerat 70 riskkapitalister med totalt 1,6 miljarder kronor. Och det här har då alltså nu lett till konkreta flyttplaner för både EQT och Nordic Capital. Agneta, vad säger du om de här uppgifterna?
Nej, men naturligtvis är det tråkigt om de flyttar. Men EQT har ju blivit mer och mer global och gör mindre och mindre i Sverige. Men att flytta huvudkontoret och flytta verksamheten från Sverige vore ju ändå tråkigt, för att det är ju en viktig del i det svenska näringslivet. Och samma gäller ju Nordic Capital. Så att jag tycker det är trist om det är så att de faktiskt flyttar på grund av skatteskäl.
Liksom, vad kan det innebära för ekonomin som helhet? Jag menar, mycket, som sagt, vi 1,6 miljarder kronor.
Ja, vi går ju miste om de skatteintäkterna för, jag menar, det här är bolag med väldigt högavlönade anställda, så där går vi ju miste om de skatteintäkterna som vi har för normalt få från dem. Och sedan, som sagt, blir det ju också en påverkan därför att man tappa fokuset på Sverige också. Så att jag tycker att Sverige har varit väldigt duktiga just vad det gäller riskkapitalbolag och utvecklats. Och det har hjälpt till också med att utveckla många bolag och ha en aktiv transaktionsmarknad för onoterade och mindre och medelstora bolag och sådant också. Så att lite försämring av marknadens effektivitet kan man nog också kanske se.
Ja, det är som sagt uppgifter från SvD. Vi får se hur långt de här planerna går. Och nu när vi står här så får jag även in att vi har ett vd-byte på plats. Det är nämligen Katarina Tell som blir ny vd för Cloetta. Vi får se om vi får med någon från Cloetta senare i programmet kanske. Men vi ska flytta oss vidare i vårt finansfokus här under morgonen, för vi har alltså fått marssiffror från Nordnet och Avanza. Jag noterar att Nordnet får in lite fler nya kunder än Avanza. Agneta, har du hunnit kolla närmare på de här siffrorna?
Nu har vi sett det. Det har varit så ett tag att Nordnet växer ju mest utanför Sverige. Det är ju, Danmark har haft en väldigt bra tillväxt, men även Norge och Finland. Så att, tittar man på svenska, nu har vi ingen uppdelning i den här statistiken, men tittar vi på den svenska sidan så har Avanza och Nordnet haft ungefär jämna steg. Mm. Så att den ökade tillväxten utöver Avanza brukar ligga i de andra nordiska länderna. Mm, tittar man, jag fick också statistik från tyska konkurrenten där, Flatex Giro, som är då, kan man säga, europeisk nätmäklare. De är jättestora i Tyskland, men även på en del andra europeiska marknader. De hade också en tillväxt på kundsidan på 1,3%. Så det känns som att det ligger där i de marknaderna som inte är supermogna, så att säga.
Mm. Och om vi håller oss kvar i Sverige, så Nordnet har ju gått ganska mycket bättre än Avanza. Vi hade nog en graf där, i alla fall på börsen. Hur ska Avanza göra för att liksom
nu har Avanza haft en massa tråkiga saker. Det var ju det här misslyckade vd-bytet. Man har haft problem med upprepade IT-haveri, som du säger, att systemet har läggt ner och har hakat upp så, sådana här grejer som påverkar. Mm. Kanske inte påverkar intjäningen så mycket, men den påverkar lite synen om man har varit lite irriterad. Så de har haft ett negativt nyhetsflöde de senaste halvåret. Plus att du som sagt var, har haft nu, sen Nordnet kom tillbaka på börsen, en bättre tillväxt, vilket drivs utav Norden. Vi har ju, sen går ju bägge två beroende på utvecklingen på aktiemarknaden. Mm. Man var ju lite orolig för under förra året, så var ju större delen av intjäningen, det var räntenetto. Just det. När vi hade de här jättestora uppgångarna på räntesidan. Och det ville man ju se nu, att det balanseras med en bra börs. Så när liksom man börjar tappa intresset för att ha pengar på bankkontot, så vill man ju se att aktiehandeln sätter fart igen. Mm. Och här får man ju säga att vi har haft en bra början på året.
Stämmer. Och du var inne på det här med räntor, och jag tänkte vi skulle gå vidare på det spåret. För igår så var ju Federal Reserve-chefen Jerome Powell ute och snackade lite, och i sedvanlig ordning så förmedlade han att det krävs mer bevis för att inflationen faktiskt går åt rätt håll innan det är lämpligt att sänka räntan. Ja, jag tänkte fråga dig, Kai, som har koll på det här. Hur länge ska vi vänta, tror du?
Ja, men prissättningen pekar väl fortfarande mot en ganska hög sannolikhet för juni. Mm. Så det har varit lite då att det har blivit ifrågasatt då sedan en stark ISM-siffran i måndags. Så det visade då på en då liten tillväxt i konjunkturen. Det vill säga goda nyheter blir dåliga nyheter när egentligen då man globalt ser framför sig och räknar med räntesänkningar från de stora dominerande centralbankerna. Men nu är vi ner då på kanske 2,5 räntesänkning, lite under 3 räntesänkningar. På inledningen av året så räknade marknaden med 6 eller 7 räntesänkningar från Fed. Och sen hade vi visst då ett litet ekvilibrium där då kring inför och efter Feds räntebesked, där både marknaden och centralbanken pekade mot 3 sänkningar.
Just det. Vi har ju en graf här också. Det är lite arbetsmarknad och olika siffror som du kanske var inne på här då.
Mm, nu fick vi lite lugnande på marknaden då igår, att tjänst ISM följer tillbaka lite. Och sen imorgon har vi då den stora jobbrapporten, vilket alltid är liksom en headline-siffra. Första veckan på våren brukar ha potential att vara intressant. Du får ISM från alla världens delar och sen amerikansk jobbrapport. Nu hade vi då ADP-rapporten, som är liksom en privat variant egentligen. Och den var ju lite hetare än väntat. Mm. Samtidigt så pekar då både tjänste- och tillverknings-ISM på att sysselsättningen är lite svagare, så att lite mixade signaler helt enkelt.
Mm. Det är fortfarande lite oklart alltså.
Ja, konsensusprognosen inför morgondagens siffror, det så kallade normfarmsiffrorna, det vill säga förändringar i sysselsättnings antalet personer i sysselsättning, har ju det pekat mot en lite lägre utfall än förra månaden, men det har ändå varit en ganska het utveckling, där vi har haft strax över eller kring 200 000 personer nu 3 eller 4 månader i rad. Så att det blir lite liksom en ödes fråga då imorgon.
Verkligen. Agneta, är det något som du kommer följa imorgon?
Jo, men det kommer vi naturligtvis att titta på. Det är alltid lite spännande, men den arbetsmarknadsstatistiken är ju lite utav månadens makrohändelse för de börsintresserade, kan man väl säga. Mm. Så att det blir spännande att titta på.
Det blir det verkligen. Och ännu mer spännande jag får säga, är ju den stundande rapportsäsongen. Årets första kvartal är ju precis avslutat och det är ganska snart rapportsäsong igen. Agneta, du är ju vår bankexpert och jag tänkte fråga dig lite hur liksom förväntningarna ser ut nu när räntorna...
Vi har inte tittat igenom alla förväntningarna än. Det är lite tidigt att göra det. För det är Nordea som är först ut den 18 april och sen så kommer de andra en vecka senare, 24-25. Så att vi är lite tidigt ute på att titta på förväntningarna. Men det som man kan säga är ju att Nordea har ju laggat. Den avkastning man har fått på Nordea-aktien i år, det är ju enbart utdelningen. Aktien har inte rört sig i fläcken och den laggade, har ju laggat lite tidigare också. Så att där skulle jag faktiskt kunna tänka mig att man kanske kan få en lite mer positiv utveckling på en rapport som kanske kommer in i linje med konsensus. Så jag tror också man har kanske sett framför sig lite tråkigare utveckling i räntenettot än vad det behöver bli.
Okay.
Det kan minska lite saktare. Och sedan de här positiva konjunktursignalerna vi ser också kan ju göra att vi faktiskt kan kanske få se en lånetillväxt som börjar öka igen. Det har ju varit i princip inte varit någon tillväxt alls på vare sig bolån eller företagsutlåning de senaste månaderna. Så det är ju också en viktig pusselbit i det hela om vi ska titta på vinsterna framöver. Plus att du har det här med kreditförlusterna som också inte behöver kanske bli så blodiga om vi nu ser att det här med konjunkturen ändå klarar sig ganska hyggligt. Det vi har sett nu är ju, det har varit en del mindre konkurser. Vi hade ju den här skokedjan Rissos som gick i konkurs igår och sådant. Men det har ju inte varit några större grejer och framförallt inom fastighetssidan som man har varit orolig för. Har man till stor del lyckats här traggla sig igenom att göra affärer och sälja grejer och banta skulder och sådär?
Du är inne på det här med alltså räntorna på väg ner men konjunkturen kanske hålls på en bra nivå. Hur ska man tänka kring bankaktier då?
Det beror på lite för orosmomentet har ju varit de här två grejerna. Att räntenettot faller, den har ju varit enormt stark senaste året. Plus att man har då varit orolig för kreditförluster. Så kan de två bitarna kanske föranleda att man gör lite uppjusteringar så kanske det inte behöver bli en nedgång på vinsterna i år som ligger i korten så att säga.
Är det någon av de här storbankerna som du ser som särskilt lockande just nu?
Just nu så som sagt var som kanske jag tycker Nordea ser lite spännande ut just på kort sikt eftersom de ligger först, de har haft en dålig utveckling senaste tiden och att det kanske behöver inte bli så stora nedjusteringar. Men det återstår ju att se. Vi kommer återkomma i den frågan när den närmaste rapporten är lite mer.
Precis. Du har ju faktiskt dock skrivit om andra finansjättar i dagens tidning. Det handlar ju nämligen om två finska bolag. Det är försäkringsbolagen Sampo och Mandatum.
Precis. Det var ju så att i höstas så knoppades ju Mandatum av från Sampo, så nu är bägge två noterade. Sampo är noterad även på Stockholmsbörsen, men Mandatum är bara i Helsingfors. Och Sampo är nu då ett renodlat skadeförsäkringsbolag, det vill säga hemförsäkringar och bilförsäkringar och företagsförsäkringar och alla sådana här grejer. Medan Mandatum i sin tur sysslar med person- och pensionsförsäkringar, som tjänstepensioner och sådana här saker. Så det är en annan typ av verksamhet. Men det man kan säga om båda de här, det är ju sådana här aktier som ger hög direktavkastning och en väldig stabilitet i verksamheten. Sampo räknar vi med som sagt, att de fortsätter öka vinsten här de närmaste 2 åren. Du har en utdelning som de ligger på en direktavkastning på strax under 5%. Och man jobbar väldigt effektivt. Det är ju stordriftsfördelar i det där att den som är störst har en fördel just därför när det gäller både hantera skador, både administrativt och också att typ bilar som krockar, att man har bra kontakt med verkstäder och såna här saker. Och där har de varit duktiga. De har faktiskt ökat sin effektivitet 14 år i rad. Så de fortsätter skruva på det. Så att det är liksom inga stora grejer men lite bättre steg för steg så att säga. Och det gör att du har en stabil utveckling. Så det är en sån här som passar som en trygg bas i en portfölj. Inga kioskvältare, men stabilt och bra. Och mandatum däremot lite speciellt. De består av två olika delar. Dels det här som man kan jämföra med traditionell försäkring, där bolaget förvaltar pengarna, du får en garanterad avkastning, men det innebär att de binder otroligt mycket kapital på den delen. Mm. Och sen har de den andra delen då, med framförallt fondförsäkringar och förvaltning utav kundernas pengar, som är betydligt mer kapitallätt. Och den här traditionella försäkringen har man inte tecknat några nya kundavtal sedan millennieskiftet, så den ska vara avvecklats. Men så länge liksom kunderna har anställda som är kvar och försäkringarna lever, så lever det här kvar. Men det är en sakta avveckling samtidigt som de andra växer.
Tycker det blir en bra cliffhanger till lite efter börsöppning. För nu har ju faktiskt klockan slagit 9, så vi ska gå till börsöppning och Sofie.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
En avvaktande börsöppning för Stockholmsbörsen som rör sig i sidled. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Essity i toppen som stiger 2%. Men det är även uppgångar för Boliden och AstraZeneca som är upp över 0,5% vardera. I botten av storbolagslistan däremot så hittar vi Nibe, och de har ju fått säljstämpel av ABG. Även Ericsson backar över 2% precis vid börsöppningen. Och Saab backar 0,5%. Där har ju finansdirektör Christian Luger lämnat för att gå vidare till bolag, ett globalt bolag i en annan bransch. Och på tal om en annan bransch, Cloettas Sverigechef Katarina Tell tar posten som vd för bolaget när nuvarande vd lämnar. Och Cloetta backar 0,2% nu precis vid börsöppningen. Stiger gör däremot Peab som är upp 2,5%. De tar ju order på 1,5 miljarder kronor för att bygga Västlänkens deletapp Haga-Rosenlund. Tobis företrädsemission övertecknades och bolaget tillförs nu 301 miljoner kronor. Och Tobi stiger vid börsöppningen lite drygt 6%. Och så har vi fått månadsstatistik från Nordnet och Avanza. Nordnet fick 21 000 nya kunder i mars, medan Avanza fick närmare 17 000 för samma månad. Och vi ser att Nordnet backar 0,5%, Avanza stiger 2%, nästan 3% idag. Arctic Paper rör sig lätt uppåt på sin rapportdag. Om vi går till rekfronten så Epiroc förlorar köpstämpel från Pareto som nu sätter behåll, och Epiroc tappar lätt. Och oljan, den är dyr. OPEC bekräftade som väntat sina produktionsneddragningar på mötet igår. Ett fat bränt kostar nu dryga $89 fatet, medan WTI:n ligger på $85 fatet. Men i kort ganska avvaktande för Stockholmsbörsen som backar omkring 0,1%.
Tack för det, Sofie. Yes, här såg vi något intressant. Det var Nibe som föll ganska rejält på nedjustering.
Ja, de har ju verkligen haft motförsbacke. Liksom. De är ner nästan 60% på ett år. Och utav det hälften har de tappat i år. Så att dels så sa ju då Gert-Erik Lindqvist själv att de påverkas negativt utav de högre räntorna. Mm. För det gör ju att människor väntar med att byta värmepump och såna här grejer. Så det är klart det påverkar. Och innan det så hade de ju också problem med underleverantörer och sånt här under pandemin. Så att de toppade ju där när man var beredd att värdera bolag högt under pandemin. Så det är många grejer som liksom har talat emot Nibe senaste tiden. Mm. Hög värdering, högre räntor och lite osäkrare marknad.
Okay, du var också lite inne på det här med hållbarhets.
Ja, men lite mer i liksom breda termer. Mm. Många av de starka hållbarhetscasen som många lyft har ju haft det tufft i den här då, ekonomin med höga räntor som Agneta nämnde.
Och det är lite tråkigt för att de här bolagen behövs ju verkligen, så att man, de var ju verkligen i ropet där 2020, slutet av 2020, 2021 och så. Och hela det här gänget och många småsparare har ju gått in i de där aktierna också, där det har varit en tråkig utveckling. Så egentligen i många fall är det ju inte bolagens fel, utan det är snarare en värderingsfråga och att marknadsklimatet har ändrats. Men de här, det behövs ju verkligen investeringar i den typen av bolag.
Det gör det ju verkligen om vi ska nå våra mål. På tal om mål så tänkte jag att vi skulle fortsätta vår diskussion kring det du har skrivit om idag då, Agneta. Det är ju alltså då Sampo och Mandatum, ja, två finska precis. Bolag.
Jag hade lite kvar att säga om Mandatum där. Det som är då att, som vi sa, det var två olika delar. Den ena är en avveckling och den andra vill man växa. Så blir det egentligen att du kanske får en flat vinstutveckling närmaste åren.
Men förlåt, om vi bara då ska konkretisera, vad är det de vill växa då?
Det är den biten som framförallt är fondförsäkringar. Mm. Om vi tänker sig som våra tjänstepensioner där man väljer själv vilka fonder man ska ha. De har ett eget utbud av fonder också där de framförallt, vad jag kan säga, sticker ut på räntesidan. Bland annat hade de en obligationsfond som blev Europas bästa high yield-fond och såna här saker. Ja. Så att man ser väl lite att deras edge är just ränteförvaltning. Och man är stora i Finland. Man har en marknadsandel där på över 30%. Och man vill växa i Danmark och Sverige har man uttalat. Men det är ett litet bolag, det är ett börsvärde på ungefär 24 miljarder svenska kronor. Och det som jag tycker är lite spännande, det är att Aalto, som också äger Carnegie, har köpt på sig här sen noteringen. Så de är faktiskt största ägaren nu med en andel på strax under 17%. Mm. Så man kan ju fundera på liksom om det här är en del i liksom konsolidering av den svenska kapitalförvaltningsmarknaden. Att det kanske passar ihop med Carnegie eller någon annan aktör, så det gör det lite extra spännande tycker jag. Verkligen. Men det här att man avvecklar den här delen med mer traditionell försäkring gör att det frigörs också mycket kapital. Så att man räknar med att i princip att man kan dela ut hela vinsten här de närmaste åren, vilket gör att du har en direktavkastning som ligger på runt 8%. Så det tycker jag gör, och den är inte speciellt högt värderad aktien heller. Det ligger på runt 13 gånger den förväntade vinsten. Så det gör att du kan köpa det lite som en lottsedel och få utdelning under tiden.
Intressant. Ja, men för jag tänkte faktiskt fråga det här om värdering i den här typen av bolag. Du pratade om direktavkastning, kanske är det mest intressanta. Men det var också lite om totalkostnadsprocent.
Precis, och det är framförallt Sampo. Det är ett särskilt nyckeltal som man använder just i skadeförsäkringsbolag. Man kan säga, till skillnad mot andra nyckeltal vill man att det ska vara så låg som möjligt. Mm. Och Sampo ligger på strax under 85%. Man kan säga att det är liksom omvänt mot marginal. Det motsvarar ungefär en marginal på 15%. Mm, och det tittar man då på, och ju lägre du har desto mer pengar tjänar du på själva försäkringsverksamheten. Mm. Och Sampo har varit duktiga på att hålla ner det här. Man justerade ner sitt mål. Innan när man sagt att man skulle vara under 86%. Nu säger man att man ska vara under 85%. Och tittar man på de prognoserna i marknaden så verkar det som att man kommer att klara det och kanske till och med kommer lite lägre. Och det gör ju också att du kan också få mer kapital att kunna dela ut här framöver, för även Sampo är välkapitaliserade.
Mm. Jag tänkte, Kai, hur ser du på den här försäkringsbusinessen? Som sagt, de tjänar ju en del pengar och så. Har du någon take på branschen?
Ja, men det finns ju liknande tendenser i, eller vi har ju även i Sverige traditionella försäkringsbolag som har stängda väldigt länge men fortfarande har väldigt betydande kassor eller placeringar. I Sverige har man ju stängt av lite olika skäl. Framförallt då för att man inte klarade av de lägre räntorna här under millennieskiftet. Men vi har haft en viss revival där, att en del bankerna har öppnat upp sina traditionella produkter igen. Så att det är liksom en attraktiv produkt för kundernas perspektiv. Man får garanti men också då möjlighet till avkastning utöver garantin.
Agneta, du verkade ju förtjust i båda de här bolagen, men om du måste välja någon, vilken
innan satt de ihop så att säga, så att det är ju lite att man har samma sak. Sampo har ju med det stabila mandatum är ju lite mer kittlande just därför att det kanske kan hända något med bolaget. Det är under förvandling så det kan man säga, risken är lite högre där men lite mer kittlande. Så jag kanske skulle, liksom, som är mer av lite kortsiktig och chanstagare, kanske skulle ta mandatum i det fallet.
Spännande. Två case där. Alltså, jag tänkte att vi skulle gå vidare och lämna finansbranschen lite för nu och flytta över till en annan sektor. Det handlar nämligen om hälsovård. Och Kai, det är du som gillar den här sektorn.
Ja, vi tror att det är ett bra case på längre sikt för att fånga liksom en förändrad demografi, utvecklade ekonomier. Vi blir äldre och därmed kanske då sjukare. Behovet av vård är lika stort beroende om det är låg eller högkonjunktur. Så att själva liksom elasticiteten och efterfrågan är låg helt enkelt. Så att det finns en, liksom en bra stabilitet men också ett väldigt bra tillväxtcase om vi ser på då, liksom hur nya då behandlingar för vissa livsstilssjukdomar öppnar upp helt nya marknader.
Just det. Vi har en graf, eller några grafer här som visar det du är inne på. Och vi hade ju faktiskt ett specialprogram igår också om lite inne på det här med obesitas och hur det förändrar marknaden. Är det just sådana?
Ja, det är väl kanske det liksom starkaste caset för liksom till själva tillväxtkomponenten i sektorn. Sen är det både stabiliteten och tillväxten helt enkelt. Också en bransch som har väldigt hög andel återinvesteringar, likhet med andra, liksom, till exempel M7, Magnificent 7, som mycket fokus kring. Vi tror att det kan vara ett bra sätt att komplementera liksom, amerikansk tech, lite billigare tillväxt och kanske på sikt om man ser värderingsmässigt.
Ja, det är ju faktiskt, alltså, vi har varit inne på det flera gånger i programmet att de europeiska motsvarigheten till MagSeven är granolas och det är de här lyxbolagen, det är läkemedelsbolag och lite så. Så det är ju intressant att man kan ju kanske para ihop då både de här amerikanska jättarna och europeiska, vad tänker du om det?
Jo, men det är ju lite det, och just hälsovård, det är ju de här långsiktiga trenderna att vi blir allt äldre och ju äldre vi blir desto mer medicin behöver vi helt enkelt. Och man kan dessutom då fixa mer typer av sjukdomar än man kunde tidigare. Så du har ju liksom en inbyggd tillväxt i systemet. Sen är det ju lite beroende på som Novo Nordisk då, som du ofta lyft fram nu när det gäller obesitisk behandling. Där är ju värderingen väldigt hög nu. Den har ju utvecklats enormt starkt så att det finns ju förväntningar i hur försäljningen kommer att utvecklas. Så att där ska man väl vara lite försiktig också när förväntningarna är så pass höga.
Tänker du kring det? Man får hitta de mer lågvärderade då, eller?
Okay. Ja, men alltså, på sektornivå så är liksom P-nivåerna helt klart bättre än på jämfört med M7.
Ja, precis. Jag tänkte höra med dig, Agneta, för att det här är ju en stor, de här bolagen och särskilt de här obesitas-fokuserade bolagen som till exempel Novo. Det förändrar ju hälsovårdssektorn men också andra sektorer. Spontant tänkte jag nu på försäkringsbolagen och liksom, om vi lever längre och är friskare. Skulle det kunna påverka på sikt?
Det blir ju lönsammare för det blir ju mindre att betala ut så att säga. Om tittar du på livförsäkringar och sådana här saker så är det ju då räknar man ju hur gamla människor blir. Och så. Å andra sidan kan det ju påverka negativt på traditionella pensionsförsäkringar då, för att lever man längre så får man ju pengar under en längre tid så att säga.
Det kanske går på ett ut eller?
Så det kan, jag har inte riktigt funderat på den komponenten, jag får återkomma i frågan.
Det blev en längre analys än vi hade tänkt oss. Jag tänkte, är det något man ska tänka på när man investerar i hälsovårdssektorn? Finns det några vissa sektorer inom den här branschen som man är lättare att investera i?
Jag tror att man ska välja en fond i det fallet, att man får liksom en riktig sektorexpert.
Och kanske vi hade ju den här hälsovårdsspecialen igår och pratade om att kanske mer kapitalkrävande forskningsbolag är lite svårare.
Ja, det är ju svårt att utvärdera som privatperson kan jag tycka.
Det är ju precis, och det ligger särskilt i de mindre så ligger det i affärsmodellen där som ni var inne på att då man behöver göra löpande nya emissioner och det är inte säkert alla bolag kommer till marknaden i alla fall. Så det är som du säger att där måste man ha en riskspridning om man inte är extremt kunnig själv.
Spännande. Vi kommer nog återkomma till de här hälsovårdsbolagen, kanske inte idag men senare i säsongen. Nu går vi tillbaka till finanssektorn. För i veckan så meddelade den schweiziska storbanken UBS, som alltså under 2023 förvärvade konkurrenten Credit Suisse, att man ska återköpa aktier för 2 miljarder dollar. Någon som borde vara nöjd med det är ju Christer Gardell, tänker jag, för CVN har ju alltså seglat upp i ägarlistan under hösten. Agneta, vad säger du om det här draget?
Ja, men det är ju som sagt, först är det bara att gratulera Christer Gardell, för det var ju ett bra drag att ge sig in i det här. Aktien är ju upp 50% senaste året, och han sa ju lite kanske typ det här som att ta godis från småbarn eller något liknande, eller no-brainer om den här investeringen. Och det har ju att göra med det här att de fick ju ta över konkurrenten Credit Suisse där i mars förra året under dramatiska former. Och det gjorde ju också att man fick ett stort antal kunder på köpet och stor verksamhet, samtidigt som man har gjort sig av med många av de tidigare anställda då, som kommer mycket från Credit Suisse. Så att det har ökat kundbasen, men du har kunnat hålla igen på kostnaderna, och vi ser ju också att de har haft en bra vinstutveckling här, så att det är inte konstigt att de då vill använda det och göra en del återköp.
Mm. Ja, har du några tankar om återköp? Man brukar prata om återköp kontra utdelning.
Ja, jag tänkte på UBS. Jag tror att man hade ett större program som löpte just fram till förvärvet av Credit Suisse på 5 miljarder USD, om jag inte missminner mig. Mm. Och jag tror att man vid förra kvartalsrapporten så presenterar med ett paket på 1 miljard, så det är väl en förlängning av det helt enkelt, en förstärkning av samma program. Mm. Nej, men det är väl rent allmänt, det kan ju vara mer behändigt att återköpsprogram, och det är kanske enklare att inte förnya eller förlänga än att sänka utdelningen helt enkelt. Kanske ett smidigare sätt att än att sänka utdelningen kanske slår mer på modellerna som finansmarknaden använder.
Och sen är det ju som vi har förespråkat, jag och kollegan Magnus Dagli, ganska mycket det där att poängen är att du ska göra det liksom upprepade och hålla på hela tiden, så att du köper lite kontinuerligt, så att du inte går in och köper på toppar eller när kursen är hög, utan och sen skulle det vara liksom att det blir någon kris eller något, då kan du ju pausa, för ofta har de ju sagt, som sagt, en macka så mycket de får återköpa under ett år. Och blir det oroligt, jag menar, då kan man ta det lite lugnare. Så att det är ett mer flexibelt sätt att jobba med balansräkningen. Både Nordea och SEB, utav storbankerna, jobbar ju med det här nu. Däremot så har Swedbank inte gjort det, och inte Handelsbanken.
Nej. Får se om det ändras framöver då, men just nu ska vi gå vidare och gå till marknadsstudion och Sofie.
Ja, breda index dansar där kring nollan, men tittar vi på den enskilda bolag på storbolagslistan så ser vi att Essity och AstraZeneca stiger tydligt 1,5%. Medan vi i botten av storbolagslistan hittar Nibe som tappar hela 4% efter att de har fått säljstämpel från ABG. Även Ericsson tappar över 2%. Volvo Cars däremot, de stiger 4%. De ökade ju bilförsäljningen med 25% i mars jämfört med i fjol. Till en ny rekordnivå, och andelen elbilar är nu på 23%. Cloettas Sverigechef Katarina Tell tar posten som vd för bolaget. Går vi vidare till Peab som stiger lite drygt 1%, så de tar order på 1,5 miljarder kronor för att bygga Västlänkens deletapp Haga-Rosenlund. Tobi stiger 4%. Där så har ju företrädesemissionen övertecknats och bolaget tillförs nu 301 miljoner kronor. Och så har vi fått månadsstatistik från Nordnet och Avanza. Båda nischbankerna ökade med 21 000 nya kunder för Nordnet och 17 000 för Avanza. Och vi ser att Avanza stiger 3,5% idag. Och på rekfronten så Epiroc förlorar köpstämpel från Pareto som nu sätter på håll. Och oljan, den är fortsatt dyr. Vi ser att Brenten ligger på $89 fatet medan WTI:n ligger på $85 fatet. Vilket ju givetvis ger ett lyft till oljetunga Oslobörsen som nått all time high. Men Stockholmsbörsen, den är avvaktande och rör sig kring nollan.
Så tack för det, Sofie. Apropå vår tidigare diskussion om utdelningar ska jag ju säga att Ericsson är ner idag för att de delar ut pengar. Men jag tänkte vi skulle flytta oss från börsen men ändå stanna kvar i Europa. Europa. Tillbaka till lite penningpolitik. För nästa vecka är det dags för ECB och Christine Lagarde att lämna räntebesked. Någon sänkning väntas inte, men vi har ju fått in positiva inflationsutfall från euroområdet. Kai, kan vi räkna med att ECB krattar manegen här för en junisänkning?
Men hade vi bra inflationssiffror både från Tyskland och Frankrike och sen då för hela eurozonen som sjönk lite mindre, mer än förväntat. Så visst öppnade upp för kanske ännu mer tidig guidning från Lagarde inför då, ja, sommarens förväntade junisänkning. Då egentligen. Det ligger ingenting i kortet nästa vecka. Men...
Mm. Spännande. Och vi har ju den 8 maj, dags för Riksbanken. Och även här fortsätter inflationen att minska samtidigt som konjunkturen visar lite svagheter. Inte kanske just i morse då, men kan Riksbanken gå före ECB?
Ja, det kommer ett protokoll här senare under morgonen, vilket kommer intressant att följa. Kanske framförallt då med hänsyn till kronan som har varit under press då sen Riksbanksbeskedet. Och egentligen då sen mera globala rörelser, press uppåt på dollarn efter då den starka ISM-siffran och tveksamheterna kring då kommande Fed-sänkningar. Mm. Men det är klart, alltså, maj är helt klart aktuellt. Jag tycker att man var lite mer duvaktig än förväntat i sitt besked förra veckan. Man nämnde ju majsänkning som ett alternativ liksom redan i första stycket i pressmeddelandet. Jag tror det kanske var lite mer dolt i dunkel kring en guidning kring maj. Mm. Men det är klart att juni är ju det säkra alternativet efter då en förmodad sänkning från ECB. Och enligt samma logik då en förmodad sänkning från Fed om inte den nu kommer senare i juli. Vilket en del på marknaden börjar tro.
Agneta, dina tankar om Riksbankens agerande?
Ja, det, för min del spelar ingen större roll om det kommer i maj eller juni så att säga. Utan det ligger ju i förväntningen att det kommer någonting i den vevan. Och sen kan jag hålla med dig att man vill nog fortfarande kanske snegla lite på kronan här. Att ja. Går man före så innebär det väl att det kan bli lite ytterligare press på kronan.
Vi hade en graf där, kanske ska förklara lite också, att lägsta... Att, ja. Om vi får upp grafen igen så ser vi kronan, kronindex där under. Ja, det var kanske inte så mycket tydligare av det.
Svårt att se kanske.
Ja. Men hur stor faktor tror ni att det egentligen är i Riksbankens beslut? Jag vet Erik Thedéen har ju varit inne och pratat om just valutans betydelse i deras beslut.
Det kanske har varit en testballong här att släppa upp, liksom, öppna upp för en majsänkning lite mer explicit och liksom testa kronan lite.
Ja. Spännande. Håller du med om det också? Kanske, att,
ja, som sagt, det spelar ingen större roll om det kommer maj eller juni här. Utan liksom, tendensen är att vi kommer att få det i närtid och det är ju det vi handlar lite på nu.
Ja, det blir spännande. Som sagt, det kommer ett protokoll här senare under morgonen. Men nu tror jag att det är dags att runda av den här sändningen. Jag tackar dig Kai och Agneta för att ni var med oss i programmet. Tack även till er som har tittat.
Hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.